Hallå, hallå. Jan Marvin här, tillsammans med Marcus Olsson.
Hej, hej.
Idag är det Klinikern.
Podden görs i samarbete med Böhringer och Ingelheim.
Och idag ska vi prata lite om hjärtsvikt.
Kärt ämne för dig.
Ja, det ligger mig nära.
Jag gillar också hjärtsvikt, faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Alltså. Eller att jag tycker det är rätt spännande att jobba med det. Liksom. Jag är ändå, jag brukar kalla mig att jag är liksom kardiologiskt intresserad internmedicinare. Mm. Annars hade vi inte kunnat vara kompisar. Men det har varit så. Alltså.
Det är knappt det räcker.
Men ja. det är något i alla fall. Det är något,
det är
samman,
något alltså. I alla fall. All right, men jag tänkte vi skulle, ska man köra något fall eller att vi bara utgår lite allmänt från en patient som kommer in. Och i regel kommer de ju via akutmottagningen försämrade.
Jag tänkte vi skulle ha ett lite bredare anslag faktiskt, även fundera lite på liksom, prata lite om vilka patienter vi träffar, för vi träffar lite olika hjärtsvikspatienter. Mm. Och även kanske kunna ta med ett primärvårdsperspektiv liksom. Ja. Men vilka patienter ser vi, om vi börjar där?
Alltså man kan väl säga den typiska hjärtsvikspatienten som är på sjukhus. Mm. Är väl i runda slänga sådär 70-75 år gammal. Fler män. Och de vanligaste orsakerna eller geneserna till hjärtsvikt är ju kemisk hjärtsjukdom och hypertoni.
Mm. Eller fångar man den merparten skulle jag säga.
Ja, men en stor andel av patienterna. Mm.
Vi ser ju också rätt många patienter som, ja, de är väl i regel liksom, nu pratar vi då om, vi kanske ska vara för tydliga här då, liksom att vi pratar ofta om HFreffare och vi pratar om HFpeffare.
Ja.
Så HFreffare, heart failure with reduced ejection fraction och heart failure with preserved ejection fraction. Och sen finns ju det här mid-segmentet också.
Ja.
Men det har liksom aldrig riktigt begripit vad jag ska med det till alltså.
Nej, men det...
Det kan du förklara för mig.
Ja, jag har inte heller begript det.
Det är ju kardiolog.
Ja, det... Men, nej, men det är...
Jag tror indikationen för läkemedel skiljer sig lite.
Ja, det är för att man kan väl säga att majoriteten av studier på HFrEF är gjorda då med en injektionsfraktion i regel under 35%.
Mm.
Och sen studierna som är gjorda på HFpEF, där är lite olika, men det kan vara allt över 40%, över 45% eller ibland till och med över 50%.
Mm.
Men det innebär att man får en grupp av patienter som ligger då mellan ejektionsfraktion 30-45%, där vi egentligen inte har så mycket evidens. Mm. För de har fallit liksom lite mellan stolarna i studierna.
Mm.
Där har man ju dock haft nytta av, till exempel i Sverige har vi ju fina registerstudier, inom hjärtsvikt har vi ju riksvikt.
Mm.
Och då har man kunnat se liksom, och kunnat visa ändå att de här patienterna med mid-range ejection fraction har nytta av standard HFreF-behandling i regel, i de allra flesta fall.
Så den praktiska betydelsen om denna indelning är, den är väldigt liten, den praktiska betydelsen?
Ja,
avseende mid-segment, alltså mid-patienter. Så egentligen HFreF, HFpEF, liksom, ja, det är egentligen det vi förhåller oss till i praktiken nu. Liksom.
Ja, det kan man väl säga.
Mm.
Och du kan ju komplicera det ytterligare, va, och lägga in HF... HFIMPEF, alltså okay. Heart failure with improved ejection fraction. De som faktiskt har återhämtat, ja, det. Vad ska vi göra med dem?
Mm. Har de hjärtsvikt liksom?
Ja, precis.
De har hjärtsviktsmedicin, ja, men exakt, de har ingen hjärtsvikt.
Nej, och de är rätt, de är kluriga, va?
Ja, jag fattar.
Det är jobbigt. Det är jobbigt.
Men den vanligaste patienten för mig, ska säga, nu är jag vanlig medicin av den ibland liksom, och där kan vi ju ha hjärtsviktare som, alltså det handlar ju ofta om att det på något sätt är någon liksom, alltså allmän sjukdomsbörda liksom, där kanske hjärtsvikten är en liten del av problematiken liksom, men inte utgör ju knappast liksom 100% av patientens problematik. Medan på AVA så är det ju vanligare att de kommer in liksom med en liksom akut, alltså dels akuta symptom, men även liksom, alltså sviktande pannor. Alltså de kan inte syresätta så att det är bra. Nej. För att de vågar skicka den här patienten till vanlig avdelning. Eller så är blodtrycket lite för lågt, eller så är det där förmaksflimmet går lite snabbt. Liksom.
Ja, ja, precis.
Så det är de jag brukar liksom exponeras för. Och då finns ju ofta något väldigt specifikt man kan jobba på. Liksom.
Ja.
Alltså, jag kanske ska jobba på att sänka frekvensen, jag kanske ska jobba på och driva ut vätska och så vidare. Och så vidare liksom.
Ja, vi, kan, om man utgår, vi utgår från en patient som har, den vanligaste patienten har en, liksom en känd hjärtsvikt. Kommer in och blir återinlagd. Vi vet att hjärtsvikt är den vanligaste återinläggningsorsaken. Och kommer in då för en försämring eller en exacerbation av sin kroniska hjärtsvikt. Alltså akut på kronisk hjärtsvikt. Så om vi utgår från den patienten i det här fallet liksom, så är det precis som du säger. Varför? Vad är det som har triggat den här försämringen? Och där, för då har man ju någonting att jobba med, va?
Mm.
Är det som du säger, väldigt vanlig orsak är ju tillkomst av en snabb tackarytmi, oftast då en förmaksflimmer som knäcker dem och gör att de blir försämrade. Det andra kan vara infektioner, va? Och då, i och med att de har så små marginaler så kan ju liksom en relativt lindrig övre luftvägsinfektion bli för mycket för dem. Alltså De utgår från sån dålig, vad säger man, baseline är så dålig liksom.
Nej, men de är sköra liksom.
Ja, de är sköra helt enkelt. Ja, precis.
Om vi tänker på behandling som jag sitter innan vi går vidare på utredning, så behandling av akut hjärtsvikt, det är ju på något sätt en glidande skala liksom. Jag tror alla får diuretika.
Ja, men jag tänker innan, alltså just om man vet vad har triggat, så kan man liksom fokusera behandlingen på det, va?
Mm, ja, men, och har du belägg för att patienten har haft en hjärtinfarkt i förrgår liksom? Det är klart att då, men gemensamt för nästan alla är ju liksom att de måste ha symptomlindrande behandling.
Måste ha
de måste ha symptomlindrande behandling. Vi inte har, men sen vi tenderar att fokusera på symptomlindring va, liksom.
Ni plåstrar om på katalogen bota.
Ja men vi har ju diuretiska frågan såklart, och där finns väl inga egentliga preferenser. Nu varierar det ju liksom internationellt lite vad man kanske använder som förstahandsmedel. Jag tror för oss som är väl ändå standarden liksom. Men det varierar ju säkert lite internationellt vad man använder för någonting.
Ja, precis. Men jag tror för oss är det ändå är väldigt många. Det är liksom,
loop, liksom. Loop
det är rätt. Ja, men för oss är det billigt, det är tillgängligt och sådär. Det man kan säga är väl att generellt sett är vi för snåla i vår dosering. Va? Det finns inte jättemycket studier. Det finns en då det finns en studie på för oss som heter DOSE. Och det den egentligen visade var att man ska ge högre doser än vad man tror. Det var det som visade mest effekt. Så att har vi en patient som kanske står på, vi säger 40 milligram furix dagligen per oss då.
Då ska de ha 80 IV.
Då ska man ha 80, eller kanske till och med 100 IV. Och det vi också är dåliga på, generellt inkluderar mig själv där, var att man inte utvärdera.
Ödmjukt alltså.
Ja, jag vet inte.
Osedvanligt ödmjukt.
Ögonblick av ödmjukhet. Nu har du dem on record.
Ja, exakt.
Att man utvärderar för sällan. Det är rätt ofta tyvärr gör det. Ja, men man går in, bedömer patienten, övervätskar. Ja, du ska få 4x IV, va? Och sen händer det inte så mycket mer. De får sitt skott 4x och så ligger de där till nästa morgon. Och så är då, han gästa har kissat 1,5 liter. Ja, okej, men då ska vi ge mer, va?
Men det är därför jag får ändå säga att på AVA så jobbar vi faktiskt rätt aktivt med att följa upp ordinationerna liksom. Så om jag ger en bolus på 80 milligram 4x på en patient som jag bedömer var sviktande, så har sköterskorna oftast rätt bra koll på det där liksom. Och tittar in 2 timmar senare och får se liksom outputen, så har de koll på det liksom. Patienten har kissat 1,5 liter på den här 80 milligram. Har patienten inte kissat så mycket överhuvudtaget, och har de inte gjort det, så kommer de komma till mig tidigare, ska jag säga. Så det beror lite på vilken avdelning man befinner sig på liksom, hur pass behandlingsintensiv man är, och det varierar ju från på en medicinavdelning kan jag kanske inte förvänta mig samma återkoppling liksom. Men på akutsavdelningar så åtminstone strävar man efter att kunna göra det liksom. Och vi är ju rätt tydliga med att det även är läkarens jobb att hela tiden liksom följa upp sin ordination liksom, att vara lite
sjukt liksom. Nu, du är ju naturligtvis undantaget då, men generellt sett så är man lite för passiv och lite för mesig med det visat liksom, att vi är för lite.
Ja, men, jag har blivit vågligare med åren skulle jag säga.
Så att, precis som du säger där, att man redan efter några timmar, 2-3 timmar, kollar, har det kommit, liksom, har patienten börjat producera urin? Har man kateter är det ju lätt, va? Alltså då får du någon slags kvitto direkt, va? Har du ingen katet utan att gå på patienten, det är svårt tycker jag alltid med urinmätningar att de ska samla. Det är sällan det fungerar i praktiken tycker jag.
Men då kan man ha den här timdiures, det kan ju vi göra.
Ja, men då måste de ju ha en kateter.
Ja, alltså, man kan ju se till att de kissar på flaska.
Jo, men det gör de ju inte, glömmer de det ju.
Nej, men kissar de flaskar, kissar var tredje timme. Så efter 6 timmar så har du inte 12 volym som du kan slå ut på de 6 timmar som har gått.
Nej,
och har
det är mätt liksom.
Ja, vi har alla miniräknare så det klarar sig.
Ja, nej, men det man kan höra, patienten ska känna av att de har fått diuretika, va? De ska ha fått så mycket som man säger. Ja, de ska inte säga, ja, jag har gått skvätt lite. Utan det ska vara att de har verkligen liksom kissat ordentligt. Och har de inte det, Så ska de ha mer diuretika. Va? För den furosemid funkar som så att du måste nå en tröskeleffekt. Annars har den ingen effekt. Så du måste komma upp i en effektiv...
Ja, och det är rätt avhängigt på njurfunktion och så. Så det är,
och det är
det
avhängigt är på njurfunktion och liksom hur pass fyriks naiva de är. Va?
Det finns ju en anledning till att liksom, patienter med kronisk njursvikt står på 500 till 1000 milligram fyriks per volt.
Men vi säger han som du har gett 80 milligram IV. Och så efter 4 timmar så, och han har kateter, så har det inte kommit någonting.
Nej, då blir jag bekymrad. Alltså.
Ja, och då ska du inte ge 80 till, då ska du ge 160 timmar.
Det gör vi nog inte speciellt.
Och det gör man, det vågar man inte riktigt.
Men en fråga som jag tänkt upp, som jag kommer tänka på nu faktiskt. Och här har jag upplevt att finns ett visst motstånd då. Inga namn nämnda, men det finns ibland upplevt att det finns ett motstånd mot att ge Furix på andra sätt än enbart injektion. Liksom. För vi har ju peroral Furix och vi har intermittent injektion och sen har vi infusion också.
Mm.
Och då har vi infusion i form av, vi sätter ibland en spruta med furosemid och så sätter vi så att sköterskorna ska gå på 20 mg i timmen och så kollar vi vad som händer.
Och sen det är det vi kallar sprutpump.
Liksom. Sprutpump, och sen har du själva Furix, furosemid-droppet också. Liksom, där du kanske lägger dig allt från 100 till 500 ml natriumklorid liksom, så får det gå på x antal timmar. Finns det någon evidens för liksom en där metod som du känner till? För jag kan inte påstå att jag någonsin har sett och läst
det. Nej, det var väl i dosstudien så jämför de ju infusion med bolusdosen.
Ingen skillnad då?
Nej, det var ingen skillnad. Det minns jag inte exakt faktiskt. Men nej, ingen skillnad spontant. Nej.
För jag tycker att infusionen i sprutpump är ju rätt... Den är ju rätt behaglig för alla involverade faktiskt, om man räknar in patienten också.
Det som är bra är också att du kommer ju upp i högre doser. Ja. Om du går, säg att du har max 40 milligram i
timmen. Ja, men högre så går vi ju inte på.
Nej, det är det jag menar. Men då har du 40 milligram i timmen kanske under...
6 timmar.
Då har de fått i sig en stadig
dos ändå. Och kissar du inte då får du ta till andra knep.
Liksom. Exakt. Mm.
Och vilka andra knep är vi inne på då?
Jag skulle bara säga någonting. Jo, om man väljer att ge infusionen, alltså att man blandar i lite natriumklorid, alltså man tillsätter kanske 250 mg Furix i 250 ml natriumklorid och sätter det under 4-6 timmar, för man tycker patienten kan vara lite klen i blodtrycket, man vågar inte riktigt, den är skör, eller man får någon vänster motivera det här. Så tycker jag att man ändå är väldigt viktigt att man ger en bolusdos. Va? För den, trots att man är infusionen ska de ändå ha en bolusdos. Så att du kommer över den här tröskeleffekten. För att annars ligger du kan ligga där och pysa med din infusion, men kommer du aldrig över tröskeln, alltså
hjälper det. Vill jag inflika att de har ju oftast fått det från akuten när de kommer
in. Ja, men de får så lite.
Ja, okay.
De står kanske på 80 milligram per oss kroniskt, kommer in, försämrar njurfunktion, kraftigt övervätskare,
för
och så 40. Får 40. Det är fullständigt meningslöst. Jag hade en gammal överläkare hur man skulle dosera Furix, så sa han, ja, du slutar spruta när det ringer i öronen på patienten. Det blir ju ototoxiskt vid tillräckligt höga doser. Då sa han, det där du slutar.
Ja, det har jag tack och lov aldrig fått uppleva.
Men om man stannat upp precis innan det börjar ringa i öronen, så nästa steg är ju i regel då tiazidiuretika, form av metolason, är ju det vi använder. Och jag tycker det fungerar, alltså det kissar de ju på.
Eller det är det vi kallar hästdiuretikan, alltså.
Ja.
Kissar man inte på det, då är det illa, alltså.
Ja, då är det illa, va. Och där typisk dosering, vad kan man ge? Kanske 2,5 tablett och 2,5 milligram varannan dag eller någonting sånt, va?
Jag brukar i den här, situationen, så har jag mer och mer börjat använda alltså det här glaukompreparatet, alltså
Diamoxa,
ja, precis, brukar jag ändå använda tillsammans med, för det kom ju liksom en intressant studie för, vad kan det vara, 2-3 år sedan,
ja,
kring det, och att gav man det parallellt med furosemid, så nådde man ju tidigare då decongestion liksom på en hjärtsviktspatient, ja, än enbart loopdiuretika. Och det är ju liksom...
Och det,
jag höll på att säga att det var billigt, men det vågar nog inte uttala om man
gör det. Vad heter det? Acetosolamid, tror jag
heter, ja, det. Ja, precis.
I Advor-studien där. Och den är ju... de faller ju... Man ska bara säga det vad det gäller tiazid eller metolason, att den är ju effektiv, men stökar väldigt mycket med elektrolyterna. Så där måste man ha benkoll på både...
Men det är väl en konsekvens av dess potens, eller?
Ja, men jag tycker den är liksom, de står inte i paritet med varandra. Aha, okay, att liksom, okay, elektrolytrubbningarna är mer än det rätt liksom, ja, okay, förklarar.
Nej, alltså det, man, hypokalemi ser man ju nästan alltid på den, ja, på den, på
allt,
läkemedlet.
Allt möjligt, alltså. Konstigt.
Jag försöker ligga steget för många gånger då, om att hamna i en situation där man behöver ge mycket Furix, att patienten har 3,7 i kalium. Och du vet att du står inför en liksom rätt aggressiv urvätskning. Att börja med kaliumsubstitution eller MRA tidigt. Liksom.
Precis.
Så på med det liksom, så att du skapar marginaler för det du behöver göra. Du säger, ja, driva patienten. Ja. Så det gjorde jag kanske inte för 8 år sedan. Liksom.
Och MRA är ju då mineralkortikoidreceptorantagonister. Så då har vi spironolakton, eplerenon, finerenon och så vidare.
Det har de snackat mycket om, det sistnämnda.
Ja, det är ju
helt poppis, va? I Amerika. Alltså.
Ja, precis. Dyrt som konjak.
Men jag tänkte...
jag ska bara säga det, att detta är ju precis...
Jag kommer aldrig vidare behandlingen. Jag
det är ju där på... Man börjar med loopdiuretikan liksom. Och sen jobbar man sig vidare. Man pratar om sekventiell nefronblockad, va? Så det är man lägger på... Man blockerar olika delar av glomerulus för att få en önskad diuretisk effekt, va? Så du börjar med loopdiuretika och sen så fortsätter du med tiazider eller då med acetolamid, och sen så lägger du till en aldosteronantagonist, en SGLT2-hämmare, och så kan du liksom använda de här diuretiska preparaten tillsammans och liksom utnyttja synergistiska effekter. Va? Och också precis som du sa, va, att man parerar. En hypokalemi kan man parera genom att man lägger på spironolakton eller någon annan MRA. Va? Har du mer problem, du håller på att kanske titrera upp patienten i MRA eller ACE-hämmare, ARB, och får en hyperkalemi, om du går in med en SGLT2-hämmare, så liksom parerar du hyperkalemin på det sättet. Så att de här, man kan liksom...
Men det är som min gode vän och kollega Daniel Tau på Ava Lund. Första gången jag hörde talas om det faktiskt, det är några år sedan nu. Patienten är klart övervätskad liksom, och inne med en hjärtsvikt och har fått rätt mycket Furix och ingenting händer liksom. Då börjar han prata om full nephron blockade.
Ja, precis.
Bara blockera så många receptorer du bara kan samtidigt. Bara tjoff in med det. Och fick ju patienten urvätska till slut, men det krävdes ju ett aldrig tidigare skådad aggressivitet liksom, ja, behandlingsmässigt för att få det att funka.
Ja, men det är liksom det är flerfrontskrig, va, mot Tybli. och då till slut så viker sig ryssen liksom.
Ett flerfrontskrig som jag inte är helt övertygad om att nefrologerna uppskattar.
Nej, exakt. Till slut när det är skit så att man ringer dem.
Ja. Men jag tänkte andra saker om läkemedel, det är ju liksom vissa typer av andningsstöd. Ni har, ska säga, på kardiologen så har ni CPAP såklart, och sen har ni det som kallas HFNC eller högflödesgrimma, alltså HFNC, high flow nasal cannula liksom. Ja. Det slog ju, får jag säga, i Skåne slog det ju, vi hade det innan pandemin, men i samband med pandemin så blev det liksom allmänt känd terapi.
Ja, precis, liksom, det är på alla avgivningar.
Precis. Så det använder vi också ju. Men ni kör väl HFNC även på katalogen?
Ja, absolut. Ja.
Och sen annan akut behandling, ja, men det är ju, går patienten i ett flimmer 160 så handlar det om att få ner frekvensen. Liksom.
Ja, precis. Man ska också komma ihåg att har patienten ett kroniskt flimmer som brukar vara liksom välreglerat frekvensmässigt och plötsligt går mycket snabbare. Ja, men då är det ju, då kan man ju, det är nästan analogt med en sinustakardi, va, att det är ett symptom på någonting annat som är fel.
Säg inte lungemboli nu bara för då.
Nej, men har de flimmer så står de förhoppningsvis på antikoagulantia, så då minskar risken för lungemboli. Men jag menar att vad som är hönan eller ägget vad det gäller ett snabbt flimmer. Ibland kan ju ett snabbt flimmer naturligtvis utlösa en hjärtsvikt, men det kan också vara en försämring i hjärtsvikten som ger ett snabbt flimmer. Så att man kan tänka båda hållen.
Ändrar inte jättemycket. Det är frekvensreglering och diuretika.
Ja, fast om det är att klaffen har havererat eller att det är, att de har en infektion.
Hur ska du ta reda på det? Patienten går 160 alltså. Skicka en remiss till Cleanfys så kommer de klaga alltså.
Ja, men eller att de har en underliggande i kemi eller att de har fått någonting annat.
Ja, det är klart att absolut kan man tänka bredare rent liksom vad är orsaken till den här försämringen, definitivt.
Du har målsättningen att bara få ut patienten från ABA,
nej, liksom, nej,
sminka
nej,
upp nej, den nej, och så nej, ut nej, vidare
så jobbar vi inte.